Välkomna till podden T-rört eller? Här sitter jag, Ingrid Jarlsson och Erika Nigol. Och vi ska prata lite grann om resa i fantasin eller i verkligheten. Det är ju ett spännande ämne.
Mycket spännande ämne. Ja. Just i dessa semestertider också, ja. Tänker jag, när många faktiskt är ute och reser. Eller är hemma och har hemsemester.
Vad heter det? Hemestra.
Hemestra heter det. Precis, det kan man också ha.
Det kan man också ha.
Det kan man också.
Det är lika bra det.
Absolut.
Och vi sänder ju för Floby pastorat. Och inledningsvis tänkte jag också att du som lyssnar på det här, om du har några synpunkter och reflektioner över vad vi pratar om i den här podden, så får ni gärna höra av er till radion och kommentera eller bu eller bä, eller det kan vara kul att få lite respons från våra lyssnare. Men nu ska vi ut och resa lite grann. Och varför ska man resa? Det är ju för att man ska upprätthålla det kulturella, ekonomiska och mellanmänskliga relationer. Och det påverkar oss mycket när man är ute och reser, när man kommer hem och reflekterar och hur man möter andra människor, oavsett om man reser långt eller kort. Så just miljöerna och människorna gör att man kan fundera lite grann och se vad man har sett och hört och så. Så det är ganska så intressant faktiskt. Olika platser som ger mycket.
Ja, för att resa, det är ju liksom, jag brukar tänka det att på något vis är det som när jag reser bara över dagen så här, liksom hälsa på en kompis någonstans i Jo eller Mariestad eller vad det kan vara, så är det som att jag får lite semester från mig själv. För att är jag hemma, då är det så där att jag måste rensa ogräs eller städa eller allting så här som jag måste göra, som liksom jag känner som. Men om jag åker bort en dag eller om jag åker bort en vecka, så är det som att det händer någonting. Det lugnar sig mig, det här inre mullret eller vad man ska kalla det för. Och sen så får jag nya insikter och nya vyer och kanske träffa trevliga människor, äta god mat. Eller just det här att få vidga mina perspektiv. Jag tror det är det som jag tycker om.
Jag är nog mer så att hemma tycker jag är helt gött. Att vara hemma och greja och göra och sådär. Inte så mycket måste, tycker jag inte. Sen när jag liksom åker bort, då tar det bara liksom en timme och så har jag glömt allt jag har hemma. Allt bekymmer för katter och hönor och växter och allt det här. Men sen, ja, så kommer man hem och då ser man ju liksom sitt vardag på ett annat vis.
Man kommer hem med nya ögon.
Ja, man uppskattar det väldigt mycket när man är borta. Behöver inte vara borta länge. Så det tycker jag är liksom just det här miljöombytet, kort eller långt.
Det är jätteviktigt. Ja. Och just uppskatta det man har hemma. För att man måste, eller jag känner att jag måste resa bort för att uppskatta det jag har hemma. För när jag kommer hem och landar hemma liksom, och får känna, vad skönt jag var hemma. Mm. Liksom öppna mitt eget kylskåp, liksom sova i min egen säng och sådär. Det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Men det är också viktigt att fundera över vad hur världen ser ut och vad som händer i andra länder och hur andra människor tänker. För att ibland så tror jag att vi i Sverige tror att vi är liksom universums mitt. Ja. Så man har det i Sverige, så ska man ha det för att det ska vara riktigt bra. Och sen inser vi då när vi åker ut i världen att människor har det faktiskt bra på andra ställen också. Och vi är ett litet land i hörnet på liksom med våra tankar om hur det ska vara så där. Vi måste förstå att det finns andra saker.
Ja, sen vi har ju väldigt gott i Sverige på många sätt. Både ekonomiskt och materiellt och allt sånt här. Men sen vet jag var i Afrika, i Namibia någon gång. Och så besökte vi någon sån här skola med barn och sådär. Och de var så, i alla fall som vi såg, väldigt glada och nöjda. Så att det yttre har inte så stor betydelse på om man ska må bra. Och det är bra att se när man är ute och ser andra länder och sådär, att det är inte det materiella som räknas om man är glad och nöjd och trivs.
Utan, det är jätteviktigt.
Och sen ser man ju alla de som är tvungna att resa för att de är tvungna att fly. Det är också en resa. Men det kanske vi ska ta ett annat avsnitt, en annan podd.
Det tror jag kräver en egen, eget avsnitt.
Så det finns ju både bra och dåliga resor.
Ja, verkligen. Ja. Men jag känner också det här att åka på, för jag kommer ihåg på 60-talet då blev det så populärt att åka på resor, sol och bad, och man skulle åka till Mallorca och så här. Jag gjorde aldrig det, jag var aldrig med på sådana där resor, utan första gången jag flög överhuvudtaget, det var, höll på att säga, nästan en olyckshändelse, för det var inom mitt arbete i kyrkan, så skulle det vara någon resa från Skara stift till England. Vi skulle träffa landsbygdsförsamlingar i England, för att jag jobbar i en landsbygdsförsamling, så skulle vi se hur de hade det där, för de har ju mycket sämre ekonomi i kyrkan och sådär. Och då blev han som skulle åka, han blev sjuk, så han ringde till mig sent på kvällen dagen innan resan och frågade, kan du åka? Jag hade inget pass, det var utgånget. Så då bodde jag i Mullsjö och då ringde vi till fotografen 9 på kvällen och frågade, kan du hjälpa oss med ett pass? Jajamän, sa han. Han tog foto och mötte mig i fotostudion där. Och sen åkte vi till Axamo flygplats och där hade de en sån här passgubbe som skulle vara kvar till 11 på kvällen. Vi lyckades så han kunde göra ett tillfälligt pass. Och så kom jag iväg på den här resan till England och det var fantastiskt, och första gången att flyga då. Så att det är ju inte så att man alltid alla flyger ju inte, alla reser inte jämnt på det sättet.
Nej.
Så det är lite häftigt faktiskt att få komma iväg och göra olika typer av resor. Jag har ju varit en MC-brud. Så att jag träffade min blivande man tack vare en motorcykel. Och sen åkte jag med honom en halv sommar, sen köpte jag mig en egen motorcykel, för jag insåg att sitta bak på det var inget för mig. Så att jag har kört motorcykel i många år då, och de där resorna vi gjorde på motorcykel, de var ju fantastiska. Ute i Europa och sådär Och det sättet att resa har jag älskat verkligen.
Och jag tycker det värsta man kan ha så är det motorcykel. Jag gillar inte motorcyklar.
För att?
Jag vet inte. Jag tror att det har att göra med att när jag var mindre så såg jag någon film. Tror jag att det är. Och det var någonting med kriget. Och då kom de här militärerna med såna här motorcyklar körandes.
Just det.
Och sen så vet jag, när jag var i tonåren och var ute på stan och så kom det motorcyklar körande på gatan. Jag tyckte det var nej. Jag gillar inte motorcyklar.
Och jag älskar att sitta på en motorcykel och gasa och växla och känna den här kraften. Det är samma sak jag tycker om att rida. Alltså den här kraften, jag sitter på en motorcykel, jag sitter på en häst och så känner den här powern där. Det älskar jag, den känslan. Det är samma sak i en flygplan när flyget startar. Och jag älskar att känna den här kraften att trycks mot sätet och så bara vuff, Det är det bästa av allt.
Ja. Jag har ju flygit och grejat, men nu tycker jag det är lite sådär. Nej, det är ingen njutning direkt.
Ja,
varken starten eller landningen. Mitt emellan så kan det väl gå bra, men nej.
Nej, starten älskar jag. Ja. Det är yes. Ja, det är olika. Det har vi kunnat konstatera många gånger.
Ja, men det är väl det som är meningen. Att
Men jag tänker mycket på det här just med vidga perspektivet i resor. Och då tänker jag också på den inre resan. Det var ju så du och jag träffades faktiskt, genom att vi hade en grupp tillsammans, eller jag hade en grupp och du var där, och som handlade just om resan från att vi var... Ja, från vårt ursprung och olika åldrar, livets resa. Så den tycker jag är jätteintressant att fundera över och få samtal. Nu jobbar jag ju med något som heter Livsstegen, som är också en typ av inre resa i Falköpings pastorat. Men vi jobbar faktiskt ihop med Stenstorp och Floby, så du som lyssnar, du är varmt välkommen, oavsett var du bor. Så att det här är ju lite spännande också, att fundera och jobba med det här. Va? Hur har mitt liv sett ut? Hur ser mitt liv ut? Hur vill jag att det ska se ut framåt?
Reflektera lite igen.
Ja, och jag tycker det är... För då kommer vi till de här stora frågorna, vad är meningen med livet och... Det är ju stora frågor. Hur kan jag få mitt liv att kännas meningsfullt? Och det är väl en inre resa om något?
Absolut. Och det kan vara både jobbigt och roligt.
Absolut. Så jag tror att det ska vara det.
Ja, jo, det är likadant som en vanlig charterresa kan ju också vara både rolig och jobbig, för man vet liksom inte riktigt vad som händer och så. Så att, det är väl så som livet är.
Men det är ju en utmaning att ge sig ut på en resa. Jag tycker ju att, själv, att planerandet av en resa är så himla roligt. Mm. Att liksom veta, jag brukar vilja ha sådär att nu vet jag att jag har en resa där framme någonstans som vi ska åka på då. Och så kan jag fundera på att liksom läsa på i någon sån här bok eller på nätet om vad det är, vad kan man titta på. Liksom. Jag minns för några år sedan så var jag i Spanien och då hade jag var första gången jag var i Spanien faktiskt. Jag och en väninna skulle fylla 65 så åkte vi till Spanien. Och det enda jag visste att jag ville verkligen göra, det var att jag ville rida i bergen. Och jag lyckades ju få till det, så vi var uppe och red i bergen där. Och fantastiskt liksom då. Men det är ju det här att få hitta på saker, att få känna liksom att nu vill vi göra det här. Och det älskar jag.
Det som vi åkte en resa till USA, då var vi San Francisco, så har vi alltid försökt boka hotell med frukost. Vi tycker det är ganska praktiskt. Och det var det här hotellet, det hade frukost och ett billigt hotell. Och så kom vi ner till receptionen och ja, frukosten. Ja, där bakom hörnet där. Då var det en gedeautomat och sen donuts. Så att, ja, ja, det kan vara olika. Men tvärs över gatan där så fanns det en riktig, riktig frukostrestaurang.
Ja,
så
att, ja, ja.
Men det är sådana här, och det är det. Som jag kommer på att när man reser, man planerar, det ska bli si och så. Men det som inte blir riktigt som planerat, det är det man kommer ihåg.
Ja, exakt. Det där som hakar upp sig.
Ja, för det som flyter på bara, liksom, ja, ja, det blir sådär. Va? Men just det här lite oväntade, det tycker jag är spännande. Fast det kan ju bli dramatiskt mer kanske.
Ja, det kan bli väldigt dramatiskt, men just det här som du säger, som man hakar upp sig. För när allting flyter på, så är det ju våra vardagsliv också. När allting flyter på så går ju dagarna sådär. Va? Men när det händer något extra, det är ofta vi kommer ihåg sådär.
Det behöver inte vara så stora grejer, men det är ju något som, ja, något så, som man tänker på.
Jag vet ju, när vi körde motorcykel så hände det ju lite nu och då att någon motorcykel gick sönder.
Ja, det är klart.
Så det har jag ju, jag har inte mekat så mycket, jag har ju ägnat mig åt att köra bara då. Men min man då, han, så jag har ju bilder på honom liksom på motorvägen när han ligger och mekar med någon grej på motorn där och så. Alltså jag har stått där med vattenflaskor och väntat på hur ska vi komma vidare. Och så. Men det har alltid löst sig. Det har alltid löst sig. Och det gör ju det på något underligt vänster. Alltså. Men gamla motorcyklar och så, där kan det hända väldigt mycket. Det kan bli väldigt spännande om man säger så.
Absolut.
Ja, precis. Men vad har vi för reseminnen då?
Ja, det har vi väl några stycken.
Ja.
Är det.
Vad har du för bästa och sämsta reseminnen?
När jag var yngre eller liten eller barn, jag vet inte vad, vilken ålder jag var, så hade jag önskan att jag ville åka till Australien. Och för vi hade några gamla släktingar som hade emigrerat från Tyskland till Australien. Och då hade jag väl det i huvudet liksom, att Australien var ju häftigt. Och sen hade jag en tavla i mitt barnrum. Och det var någon sån där alpmotiv. Och då hade Österrike. Det är så små grejer som gör att man har någon längtan, va? Och så har jag då en bror där som bor i Kanada och tänkte, ja, men dit måste man kanske åka också. Och det har blivit så. Så att vi har varit i Australien i 3 veckor och åkte runt. Det var faktiskt vår bröllopsresa. Och där hände det mycket roligt. Och vi var i Sydney och Cairns, så vi var uppe i Darwin och liksom gjorde massa olika saker och åkte på floden och tittade på krokodiler och så dudung säger det i båten och så har vi kört över en krokodil. Det var en sån där plåtbås, så det gick ju, men det är ju så här, det gör man ju inte varje dag.
Nej, det gör man inte varje dag.
Och men det värsta var när vi var i Cairns, då satt vi i receptionen och så väntade vi på en guide som skulle komma, för vi skulle åka på någon utflykt någonstans i vägen, och han kom in och han nästan grät. Har ni inte hört? Det är så förskräckligt. Det är hemskt. Och vi satt ju bara där som UFO:n. Då hade de kört in i New York och just bombat torna.
Just det. Twin Towers.
Och då tänkte jag, vi är ju på andra sidan jordklotet. Och då hände det här alltså. Så det kommer jag ihåg. Han var så bedrövad. Fast vi gjorde ju vår utflykt och sådär, men det hade påverkat jättemycket alltså.
Men det påverkade ju väldigt
mycket. Ja, och det såg vi när vi flög hem sen, för att vi hade ju flygit ner då. Och så fick vi ta en annan rutt, de flög ju inte över Östeuropa där borta liksom. Och ju fler mellanlandningar vi gjorde, ju mera vapen var det i, på vänster. Ja, så när vi kom ner i Heathrow, då gick de ju med Kalashnikov allihopa och kulsprutade alla vakterna där. Ja, då är det gött att komma hem, för det är inte roligt att vara hemifrån när det händer någonting.
Nej, då vill man vara hemma
så man har liksom tryggheten på något vis. Va? Så att, ja, det var en häftig resa med många dimensioner. Sen har vi bilat genom Österrike ett antal gånger, och jag har varit borta i Kanada och åkt över Klippiga bergen och det. Och, så att... sen var vi i USA, och sen när man kom hem, men gud, nu har jag växt som människa. Jag vet inte hur jag tänkte, men, men det gjorde sånt där som du säger, ett inre resa på något vis. Va? Som höll i sig säkert någon vecka eller så. Alltså man tyckte liksom att, oj vad jag har varit med om.
Och det är häftigt, liksom att det är som att den här inre resan, det är som att ens inre vidgas.
Ja, på något vis så får man något sådär, va? Så att sen kan jag tycka att de små resorna är också fina.
Absolut.
Var har du varit någonstans då?
Vi pratade ju om hur många länder vi hade varit i liksom då. Jag satte mig och började skriva upp, jag tänkte jag har inte varit på så många resor och sådär. För jag har ju rest mest i Europa. Men sen när jag började liksom skriva upp vilka länder jag har varit i lite längre tid, så jag verkligen har varit i landet då kommer jag fram att jag har varit typ i 20 länder. Liksom, sådär. Så det blev några stycken i alla fall. Men en av dem, alltså, jag har ju varit ganska mycket i Mellanöstern. Och det tycker jag är så märkligt att jag hamnade där. För jag flyttade ut till Stockholm då för 25 år sedan, och vi gjorde resor till med ungdomsledarna då, de som var lite äldre, reste vi på olika såna här utbildningsresor. Och de första resorna gjorde vi till det här klostret Tissé i Frankrike. Och då var vi, och då hade vi, det här var ju så fantastiskt, då hade vi gamla 60-tals bussar som var ombyggda då till liksom resbussar. Så det var bakom chauffören, så var det ett litet gaskök, och sen var det bänkar och bord, och sen var det liksom sängar då och så där, loftsängar och allt möjligt alltså. Så då reste vi, tre bussar åkte vi med då ner till de gick i 70 max. Så resan den började ju liksom på Södermalm i Stockholm då, med att alla ungdomarna fick en baguette med brieost, ni vet så där, och skulle, nu var det Frankrike så här då. Och det var ju så, men det var ju helt vansinniga resor, hur vi stod och lagade mat liksom bakom chauffören med koka pasta och sådär. Alltså det skulle man inte komma på idag. Men för 25 år sedan gjorde man det. Det var underbara resor verkligen, åka ner till Tissé och vara där i klostret liksom de har byggt en kyrka där som är för 5000 personer. Alltså, och där sitta där inne med de här stora, och det var inga bänkar, att alla satt på golvet, och det här fantastiska gudstjänsterna med musiken och sångerna som man repeterar och sådär. Ja, det var magi verkligen. Så där var jag 3 år i rad då.
Då måste jag tala om att om man reser i fantasin så läste jag en bok i tonåren om några som hade byggt om en folkabuss till en sån här husbuss. Och den boken läste jag 2 eller 3 gånger tror jag. Och tänkte, det ska jag göra. Och sen ska jag liksom åka iväg med det. Det har inte blivit av.
Den här impacten som man får då av litteratur och tavlor och så här. Som man kan få. Men sen efter att vi hade varit i Tissé då, så reste vi till Egypten.
Men det var också kyrkan som har tagit med dig på de här resorna.
Och jag har verkligen bejakat de här resorna, för att eftersom jag själv tyckte att det var så berikande för mig, då tänkte jag, hur berikande är det inte för de här ungdomarna som går på gymnasiet, och så får de komma ut då. För då var vi och besökte det här stora kommuniteten som heter Anafora i Egypten. Och där har jag ju varit så många gånger nu, så jag har tappat bort. Jag har haft mycket utbildningar där och gjort massa saker på Anafora. Och det är en kommunitet, en farm som ligger i öknen mellan Kairo och Alexandria. Och där har man då liksom, ja, för retriter och olika utbildningar och kyrkor och sådär. Det är koptiska kyrkan, det är en biskop Thomas och en kvinna, en svensk journalist som heter Katja Bexar. De två har byggt upp detta då. Mm-hmm. Och det har varit så fantastiskt att få ta dit människor också liksom till öknen där det blommar och växer och de har hittat vatten och de, alltså,
en helt annan miljö,
ja, det är
en liksom,
sån, och så annorlunda miljö, ja, eller åka in till Kairo och då gå i basarerna där, eller första gången vi kom till pyramiden och jag sprang fram och la handen på en pyramid så här, nu står jag och håller handen på en pyramid liksom, det var så häftigt. Ja, men liksom det här att få uppleva saker med alla sinnen.
Mm. Jag vet, vi åkte på Nilen en gång.
Ja, ja.
Och då skulle vi, jag vet inte vad det var för tradition, då skulle man klut sig i klänningar. De hade ett helt ställ där som på sig, alla män och kvinnor skulle ha det på kvällen och såna här långa...
Ja, precis. Ja. Fantastiska kläder, jättesköna kläder på sig.
Ja, ja, och det är färgglatt är det där nere och,
och
fina tyger
och så god mat.
Ja, det kommer jag inte ihåg att mat.
Jo,
det kommer jag inte ihåg,
fantastisk mat alltså. Fast man får ju passa sig vad man äter någonstans då, men.
Ja, ja, inte glass och inte kalla sallader
nej,
saker.
Men man får äta på säkra ställen då, så att jag har även råkat ut för faraos hämnd i Egypten, så jag vet exakt hur det är.
Vad är det för något?
Magsjuka.
Aha. Peppa, peppa, ta i tre, jag har klarat mig från det.
Ja, det har jag, för det mesta har jag gjort det. Men sen har jag också otrolig resa som vi gjorde till Jordanien med ungdomar. Det var den sista kyrkan jag gjorde just i kyrkans regi med ungdomar då. Då var vi bland annat i Petra. Och sen var vi också på det stället som det påstås att Moses stod och såg ut över... Syrien och Genesarets sjö, och där är det byggt en stad, en romersk stad med liksom en amfiteater med stenbeläggningar med hus och sådär som fanns kvar. Och när jag stod där och tittade ut över Syrien och över Genesaret och Israel, Palestina där, då drabbades jag av någon sån här, jag bara sköljdes över liksom av någon sorts historisk insikt om tidens gång. Och här står jag liksom och ser ut där Moses har stått en gång. Så jag var så, tårarna kom och jag blev så betagen. Ungdomarna fattar ingenting. De bara sprang runt och stoja och tog kort och larvade sig och sjöng och höll på. Så jag var tvungen att gå undan och sätta mig på en liten restaurang och dricka te för att liksom få tillbaka liksom... Mm. Det var som att det var som någonting hände i mig där liksom.
Men det kan det ju göra på vissa platser.
Ja.
Att på något vis så griper det tag i
Golanhöjderna heter det. Golanhöjderna heter det. Där står jag liksom.
Och där de krigar också.
Ja, precis, precis, precis.
Nu ska man inte åka dit.
Nej, nu ska man inte åka dit. Men det här var några år sedan. Så att, men det var verkligen en sån där...
Häftigt. Men det är ju som situationen i världen ser ut då, med krig och på många ställen och så, här, så då är man ju lite mer försiktig var man reser någonstans.
Verkligen.
Så nu är det liksom inte så, jag tycker åka österut, det tycker jag, det känns inte så jättekul.
Nej, jag är inte
fast
så...
Inte är, fast det kanske är ändå begränsat där med Ukraina, man kan åka liksom, men ändå det känns inte så...
Men sen nu när vi pratar om resor också, nu pratar vi ju om stora, långa resor som vi har gjort och sådär, och det är för att vi kommer ihåg dem för de har varit så fantastiska. Men alla har ju inte råd att resa, och jag vet när mina barn var små, jag var ensamstående mamma och sådär, jag hade ju inte råd. Jag hade knappt råd att köra med barnen till Jo och bjuda på varsin glass. Jag hade inga pengar.
Nej. Och vi har ju ganska lika bakom, för när mina barn var små, en dag på Skansen. Jag bodde inte så långt från Stockholm, så att en dag på Skansen, det var vecka årets semester.
Ja, precis, precis. Och jag åkte och hälsade på mina väninnor då, liksom, som bodde i andra städer och sådär. Så åkte vi dit och så hängde vi med dem och sådär. Det var liksom... För så har vi, både du och jag har levt så att vi inte har haft så gott om pengar. Idag lever vi andra liv där vi har gjort mycket saker och rest och sådär. Men jag tänker också på det här att åka till Jo en dag. Nu. Åka till Mariestad.
Jag ska åka till Linköping, eller utanför Linköping. Ja. Jag är inte så förtjust att vara i stan, men vi ska åka utanför till goa vänner utanför Linköping.
Och det är ju ett underbart sätt att resa och hälsa på vänner.
Ja.
Om man har vänner.
Det, ja, det är klart. Ja.
Men sen finns det ju kyrkan. Ordnar ju utflykter här i Falköping vet jag då. Så man kan åka med buss till olika ställen. Fantastiskt arbete att tänka på det sättet. Och när jag jobbade i Stockholm så reste vi till ett kloster utanför Falun med Maria-systrarna. För människor som inte hade möjlighet att resa liksom annars. Och då ordnar vi sådana resor. Och så det, man kan ju förhoppningsvis, jag hoppas att man inte drar in på sånt här. För det betyder så otroligt mycket. Och få komma ut och speciellt om man bor i en stad kanske då. Att man får komma ut på landet och göra lite andra saker. Så tänker jag i alla fall väldigt mycket. Men man kan ju resa som du sa tidigare. Genom kartor, genom att sitta och titta på nätet kanske och upptäcka
ja,
och olika.
Ja, många sitter ju vid tv till exempel. Det finns ju jättemycket filmer där också. Jag tittar ju på det här, vad heter det nu då? Nu kommer jag inte ihåg vad det programmet heter. Ett annorlunda liv där han åker liksom till andra människor.
Ja, som just han, det. Han bor en vecka någonstans.
Ja, Ben någon. Fogel som ja, har något program
det.
Där.
Det är ju fantastiskt.
Hur liksom. Människor liksom har då släppt sitt nuvarande liv och tycker liksom att det här funkar inte och sen hittar de någonting helt annat någon annanstans. Det är rätt modigt gjort för de som reser inte bara tillfälligt för en vecka eller ett par dagar utan de förändrar liksom totalt sitt liv.
Ja. Och sen har du de här programmen som är om Norge på platser där man inte trodde att man kunde bo. Det är ju underbart att titta på. Det finns ju på SVT så de är ju underbara att titta på. Liksom,
ja. Och vilket, där ser man ju verkligen landskapet och miljön. Hur klarar den? Hur går det? Kan man köra traktor i den här miljön? Och allt sånt här. Va? Så att, det finns ju mycket i närmiljön så att säga som man kan ta del av. Och jag, menar, jag har ju bott på andra ställen i Sverige och så här, jag tycker ju Falbygden, här har vi ju allt.
Där är vi ense.
Där är vi helt ense. Här finns liksom.
Ja, här finns allt verkligen. Men jag vill också säga det här med skönlitteratur. Jag har skrivit här på ett papper att skönlitteratur är verkligen också ett sätt att resa. Och det kostar inte så mycket. Man kan gå till biblioteket, man kan låna sig böcker där som handlar dels om reseskildringar men också bara få läsa en god bok. Alltså, för det kan ju vara både en inre och en yttre resa. För det kan väcka saker i mig och det kan också väcka saker utåt så här. Och vara med i en bokklubb eller något sånt där. Alltså det är verkligen resor som inte kostar så mycket pengar.
Nej, jag läste precis en bok om tre systrar ifrån, var var de? Ifrån Småland någonstans. Och de var tvungna att emigrera någon gång på 1800-talet.
Ja, just det.
Och hur de tog sig över, de var bara 15, 16, 17 års åldern, tre systrar. Och hur de liksom kom över då, till USA och Chicago var de. Och, jag menar, det gör ju också att man liksom följer med
precis,
dem här i tanken.
Precis,
precis. Och köpte jag på loppis för 5 kronor den boken
precis,
och så har jag gett den till mitt barnbarn. Ska hon läsa den va? Snacka om billig resa.
Ja, verkligen, verkligen. Ja. Och det är ju sån där resa som man gör liksom i vardagen fast man är i sin vanliga vardag sen så gör man den ändå. Ja, det finns många olika sätt. Men att resa överhuvudtaget det är liksom det som vi tror är bra för kropp
fysiskt
och själ
och anden. Psykiskt och anden och kroppsligt och på alla sätt och vis.
Ja. Så, och sen vill vi påminna om att om du har någon tanke, fundering och reflektion över det vi pratar om så hör gärna av dig. Gå in på hemsidan på Falköpings närradio och så kan du se där kontaktuppgifter och så kan du höra av dig hit.
Det skulle vara kul om någon vill reflektera lite.
Ja, verkligen, verkligen. Så vi vill önska er en god sommar nu då. Och res på det sätt som du känner är absolut bäst för dig. Det kan vi väl säga. Så ska jag avsluta med att be sinnesrobönen.
Och så hörs vi i augusti igen.
Ja, det gör vi. Vi hörs om en månad igen.
Yep.
Det blir jättebra.
Okay.
Allt gott. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
Tack och hej.